Jag har glädjen att hälsa Magnus Nyman välkommen till Vatikanradion.
Tack så mycket.
Du är i Rom i dessa dagar som pilgrim, eller?
Jag är några dagar i Rom som pilgrim, det stämmer. Jag är väldigt glad att få komma hit också.
Du är en av de två redaktörerna till den nyutkomna boken Doften av rykande vekar. Jag intervjuade pater Fredrik Heiding för en månad sedan om boken. Men jag tänkte att nu när jag har dig på plats så skulle det vara roligt att höra även dina tankar kring detta initiativ. Varför tycker du att det här är en viktig bok?
Det har skrivits så jättemånga böcker om de stora gestalterna under reformationstiden. Inte minst om Luther själv. Man har skrivit om den unge Luther och den gamle Luther och den katolske Luther och Luther mittemellan och Luther som ändrar sig och Luther som kommer igen. Det finns en uppsjö böcker och ibland får man ett intryck att de här böckerna mer återspeglar de idéer som författarna har och den uppsjö av författare. Svårt att få en bild, men det har redan skrivit så mycket. Men däremot så tänkte både pater Fredrik och jag att det inte har skrivit så mycket om vad folk tänkte, hur folk reagerade, hur vanliga människor tog emot reformationen. Och har det skrivits som sånt så har det i allmänhet varit från en slags tysk och en slags stadsmiljöbakgrund. Vi funderade mer, vad kan man få fram i Sverige? Vanligt folk i Sverige.
Reformationen i Sverige var ju definitivt inte en folkrörelse.
Nej. Det var inte det. Man kan diskutera hur många, men det var åtminstone inledningsvis en ganska liten historia. Och det är också liten av det skälet att de här figurerna som hade kanske studerat i Wittenberg eller som hade fått de här nya tankarna, de har inget sådär jättestöd. Gustav Vasa i viss mån, men det är länge oklart vad han egentligen vill åstadkomma. Hur pass mycket religion han vill lägga in i det här projektet.
Så vad var det, om man i lite korta drag, vad var det som hände där i början av 1500-talet i Sverige?
Det är ett ganska splittrat land som länge har hört till den här Kalmarunionen. Alltså alla de nordiska länderna var lösligt förenade, får man väl säga, under i allmänhet någon slags dansk överhöghet. Nu kommer Gustav Vasa. Och Gustav Vasa vill bryta loss Sverige och Finland ur den här större unionen. Han behöver pengar, han behöver någon form av ideologi och han behöver själv hamna i centrum, upprorsledaren som blir så att säga den nya kungen. Och då upptäcker han att det finns en del idéer ifrån de unga reformatoriska figurerna, inte minst att klostrens och kyrkans pengar, egendomar, det är egentligen donerade av vanliga människor och vanliga människors pengar och egendomar är ju egentligen då folkets egendom. Och folkets egendom är ju egentligen någonting som kungen kunde ta ansvar för och vårda. Och inte kyrkan. De har ju egentligen gett det till sig själva. Och kungen representerar ju dem. Och nu behövs pengarna. Och kanske inte lika många kloster. Ungefär så tror jag kungens första tankar går. Och då blir lutheranerna lite grann en draghjälp där eftersom de uttrycker sig på ett liknande sätt.
Blev det en motståndsreaktion bland folket?
Ja, det kan man nog säga även om vi inte exakt vet hur många och sådär som tyckte så och tänkte sig och sådär. Men det verkar alldeles uppenbart att folk länge tycker om klostren, tycker om den klassiska mässan, ser kyrkan som inte bara nationell utan övernationell. Har en stor vördnad för helgonen och Maria och inte minst förbönen för de döda, mässoffret för de döda. Den typen av idéer tycks leva kvar decennium efter decennium i vanligt folks liv.
Ni har valt att använda ordet revolution, en kulturrevolution, när ni beskriver reformationen.
Vi är inte bara ensamma om det, men vi lite grann inspirerades vi från England, engelska forskare, bland annat en som heter Duffy, men också flera andra som har använt om några sådana här epoker i den moderna historia eller tidigt modern historia. Kristnandet av Europa förstås kan man ju beskriva som en kulturrevolution. Man kan beskriva reformationen som rycker upp så mycket. Och kanske man kan beskriva den lite modernare tiden också. Inte minst tiden efter franska revolutionen och antiklerikala, antikyrkliga rörelser. Och kanske vår egen tid som en slags nyhednisk eller tid som Europa håller på att omformas på gott och ont. Ja, revolutionen är något ganska stort som händer. Omskakande.
Och då även på folknivå.
även på folknivå, men successivt på folknivå. För livet i socknarna är ju väldigt mycket präglade också av kontinuitet. Alltså ute på landsbygden så kanske man inte märker allting som händer. Man kanske, jag gissar att man är rätt konservativ i allmänhet i sina värderingar och seder och sådär. Det sker ju rätt så gradvis den här reformationen i Sverige. Och den kommer uppifrån och den kommer på lite olika sätt. Det är inte bara Gustav Vasa utan hans söner försöker ju också men drar åt andra håll. Erik den 14 som kallas för kalvinist ibland och Johan den 3 som ibland beskrivs som någon form av katolik. Och hans son Sigismund som är katolik. Så bland kungarna så är det ju konfessionella förändringar och det måste ha verkat förvirrande för folk i allmänhet.
Fanns det något moment när reformationen hade tagit fart som den vacklade?
Efter Luthers död kan man säga att reformationen vacklar för en period.
Ditt bidrag till boken Tiggarordnarnas fördrivande från Norden.
Ja, tiggarordnarna, alltså franciskaner och dominikaner och karmeliter som ju var ganska många konvent i nästan alla de nordiska städerna och på några håll också på landsbygden var ju verkade som älskade av folk. Alltså de här tiggarordnarna rörde sig ute bland vanliga människor. Man predikade, man hörde bikt, man fanns bland folket och tycks ha uppskattats och har funnits i hundratals år då i de nordiska länderna. Och när de här konventen upphör så sker en slags rätt omfattande förändring.
Men varför upphör de?
Dels tror jag att man kan säga att de upphör därför att de upplevs som farliga. De har sånt stort folkligt stöd så om inte tiggarordarna lyckas monteras ner så kommer det att finnas i varenda stad personer som propagerar i en annan riktning då än vad statsmakten önskade. Sen kunde man ju vilja komma över deras egendomar som inte var särskilt omfattande. Men det är svårt att svara på egentligen exakt varför de olika konventen upphör. Vi vet bara att de är så pass livgivande de här konventen att de bygger upp, franciskanerna bygger upp en exilprovins utanför Skandinavien när de inte längre kan verka här. Och det är ändå tecken på både initiativförmåga och en vilja till en uthållighet. Några av de här franciskanerna kommer ju bli berömda utanför Skandinavien. Kanske mest en som heter Broder Jakob och som sen blir missionär i Mexiko. Det är också ett tecken på en slags dynamisk kyrka. En av de första mexikanska missionärerna är alltså en nordbo. En person med svensk-danska rötter från konventet i Malmö från början.
De fördrivs alltså?
Man kan säga att det fanns två alternativ för dem. Gamla bröder och systrar kunde ibland få bo kvar tills de dog i sina konvent som en slags pensionärer. Så pass hygglig var man i allmänhet. Eller så kunde man välja att övergå till den nya ordningen och bli församlingspräst. Mm. Och den nya ordningen var ju fortfarande så pass katolsk. Vi kommer ihåg att det var stegvis, gradvis, successivt som det här sker. Så jag tror inte någon av franciskanerna ser kyrkan runt omkring konventen som helt protestantisk så att säga. Utan det finns tendenser åt det hållet. Men de flesta församlingspräster är antagligen fortfarande goda katoliker. Och män lite försiktiga och kanske lite fega. Så att man kunde bli församlingspräst. Men de mer nitiska av ordensbröderna, de lämnar helt enkelt Norden. Eller återvänder till föräldrahemmet. Som en slags stillsam protest sådär. Några få av dem blir martyrer under det här klosterstängningsperioden. Vi har bland annat både från Malmö och särskilt från Ystad. Så har vi i Ystad så kan det handla om ett par stycken som blir helt enkelt ihjälslagna i samband med att klostret stängs. Men det hör till undantagen.
I Tyskland när reformationen drevs igenom, då fanns det ändå katolska delar kvar.
Ja.
Varför fanns det inte katolska delar kvar i Sverige? Varför kunde det inte finnas både och i Sverige?
Den själva gamla tanken med kristenheten är ju på något slags sätt en att kyrkan är en och nu blir den en inom en slags nationell ram, gradvis vill säga. Ännu runt år 1600, om man tittar på de studenter som åker utomlands mot slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, folk har räknat alla de här studenterna, vi vet namnen eller vi vet ungefär hur många de var och vi tror att ungefär en fjärdedel av de här studenterna ännu år 1600 åker till katolska utbildningsanstalter. Och det tyder på att ännu runt år 1600 så kan i vart fall var fjärde svensk utlandsstuderande utan liksom några bekymmer bege sig till katolska anstalter, trots att det här inte längre anses riktigt acceptabelt, trots att kungamakten markerar motstånd mot det här nya. Och det tyder på att det finns en rekryteringsbas ibland svenskar ännu runt 1600, som åtminstone inte längre en majoritet, men en minoritet tycks trots motståndet kunna tänkas att studera katolskt. Och flera av dem blir också katolska präster och ordensmän, men de kan då i allmänhet inte återvända till Sverige. Och från 1617 så är det dödsstraff för svensk undersåte att vara katolik. Så nu går det inte längre. Liksom den politiken är väldigt mycket i Sverige, och det är svar på din fråga, beroende av att man identifierar Polen och den polska Vasa-familjen som huvudfienden. Så blir jag katolik eller verkar jag sympatisera med det katolska, om jag inte flyr till Polen så kan jag bli bara en slags polsk spion. Och därför är det livsfarligt med katoliker i Sverige, för de är nog polska spioner och någon av de polska kungarna kanske kommer tillbaka. Kriget kanske fortsätter. Nu kommer Gustav II Adolf istället och vinner kriget i Tyskland. Men Sverige blir då totalt konfessionellt monolitiskt, till skillnad från Tyskland som har de olika furstendömena som kunde få olika konfessionell status.
Och så var det ju under väldigt många år monolitiskt.
Ja, och så var det väldigt länge sedan, ända fram till 1700-talets slut då utlänningar i alla fall kunde få vistas i Sverige som katoliker. Men då var man utlänning, man var född i Tyskland eller någon annanstans, eller var född av tyska föräldrar eller farföräldrar. Och så kunde man leva i flera generationer men uppfattas som utlänning och få vara katolik från 1700-talets slut. Först 1860 får en vanlig svensk den möjligheten, men har då inte möjlighet att bli lärare eller jobba på något statligt verksamhet.
Så från 1860, sakta men säkert så?
Så har man sakta från en otroligt liten nivå, så har sakta kyrkan vuxit i Skandinavien och i Sverige och mest genom invandring och en del konvertiter.
Och du har ju skrivit en bok tidigare om detta, Förlorarnas historia. Det var lite samma tanke.
Det är lite samma tanke, men där skrev jag, håller på att säga, alla kapitel själv. I den här Doften av ryckande vekar så är vi ju ett stort antal olika forskare från olika discipliner och som skriver våra olika kapitel utifrån en slags akademisk historisk position. Det gjorde jag också i Förlorarnas historia, men la in lite mer av mina egna funderingar och rötter och sådär kring hur kunde det komma sig att kyrkan dog ut så totalt i Sverige och varför gjorde den det? Och vilka argument hade man och hur såg folk i bygderna i den mån man kan hitta sådana dokument på det. Och då tyckte jag att jag hittade några fantastiska historier, bland annat från utlandsstudenter som drömde om ett katolskt liv. Eller inte minst om den här utlandsstudenten som är förlovad med en svensk tjej och hoppas att kunna komma tillbaka. Bara kungen, det vill säga Sigismund, kan återerövra Sverige och den katolska tron kan liksom etableras. Så det fanns sådana här drömmar, sådana här förlorare kallade jag dem för då. Men på sätt och vis så är ju hela den nordiska kulturen, menar jag, en förlorare genom dels den splittring som reformationen innebar, men också genom att det skapade en slags fiendskap, vilket vi är väldigt glada över att då när påven kommer nu så är det tecken på att vi försöker börja också lyssna på varandra och i bästa fall gå i en dialog och seriöst resonera kring de tvistefrågor som fortfarande finns kvar och i bästa fall hitta lösningar, om inte annat så kunna respektfullt samtala om svåra frågor.
Vilka tror du är de stora utmaningar för den ekumeniska dialogen i Sverige idag?
Tror jag att en av utmaningarna är våra kyrkors så olika strukturer. Den katolska kyrkan är fortfarande en sån relativt liten och en sån mycket, så i så pass hög grad en invandrarkyrka. Och att svenska kyrkan fortfarande i så hög grad har kvar en slags statskyrkomentalitet. Och inte minst styrs i viss och ganska hög utsträckning av politiska partier. Och sen finns det ett antal frågor som vi har väldigt olika uppfattning om. Men jag tror att den här politiska strukturen och den så ojämlikheten i storlek bidrar till en viss vissa svårigheter.
Jag tackar dig, Magnus Nyman, för att du kom hit.
Jätteroligt att få vara här. Tack, Lotta.
Tack.